Justin Khan. Ringer det namnet några klockor?
Genghis Khan.
Ja.
Kangaskhan.
Jag var inne på YouTube häromdagen. Fick upp en rekommenderad video av en kille som heter Justin Khan. Kände inte till honom. Såg inte superintressant. Såg lite oproffsigt thumbnail ut. Kollade på vad titeln hette. How we almost sold Twitch to Google for $1 billion. Mm. Vänta nu. We? Vem, vad är det här för kille? Klickade på videon. Kollade på videon. Och märker att det här är ju grundaren av Twitch. Mm. Som nu har börjat med YouTube och verkar göra lite...
Han har fått nästan obehagligt långt hår också, va?
Obehagligt långt hår. Och du vet, har han en halvbra kamera. Mm. Gör jätteroliga videor, men det känns inte som att han har sålt ett företag för $1 miljard.
Han fixade inte pressen kanske, eller så han, det är det han har gjort.
Nu han har spelat bort
gör allting. Bara det han vill.
Ja, jag vet inte. Och det är lite, jag vet inte, finner det lite ironiskt. Grundaren av Twitch nu kommer till YouTube. Jag vet inte. Det är inte egentligen jättekonstigt, men det är bara att tyckte det var lite småskoj.
Vadå, att han har börjat producera på YouTube?
Ja, men jag vet inte. Det känns som att hade man grundat Twitch, så då gör man ett Twitch.
Ja, jag tror aldrig han har kört på Twitch någonting. Men de har ju lite den kulturen på det företaget. Det är väldigt soft där. Folk är typ väldigt competitive i dataspel också. Och de som är bäst på dataspel är
Silicon Valley. På kontoret. Det är lite...
Ja, jag vet inte i alla fall. Men jag började kika lite på hans video och hittade en video som jag tyckte passade riktigt bra, som var samklang med podden och vad vi står just nu, som var ett talk han gjorde som handlade om shitty startups, som han kallade det. Vi kan väl lyssna på en minut av klippet.
Okay, so I get 5 minutes to say some remarks to inspire you. So one thing I always hate when someone who has made it comes up, can't lose that, comes up and speaks and addresses a bunch of people, is they always talk about high class problems. They always, one time I saw Zuck talk about the problems he had at Facebook, and he was like, well, when we reached 100 million people, we didn't really know how to grow anymore, and so we had to create this growth team. And you know, it's not very useful to the vast majority of people. I don't know, I'm not sure who's in the audience, maybe someone who's very successful is in there. But for many people, for me as an aspiring entrepreneur, I was like, I can't, it's not actionable. So I want to talk to you about a little theory I have that I learned from my 10th grade English teacher. And he said that you should always start writing. When you're going to write something, you should always start with a shitty first draft. And you should just write something, and it doesn't matter if it sucked, just start writing stuff and then worry about the quality later. And then your second draft can be the good one. And I recently, for some reason, maybe I was feeling like reminiscing, I thought of my high school English teacher, Mr. Duxbury, who all my female classmates loved. And I thought, that guy was onto something. He knew it's exactly the same thing in startups. You want to start with a shitty first startup, because I think the first step, the first startup, is the hardest.
Shut up and sit down.
Det var en gång en startup.
The first is always the hardest.
Jag tycker den vi gör nu är ganska svår också.
Jo, men alltså så här, de första då. Alltså,
ja.
För det de gjorde var väl, jag har kollat hela videon, det var väl att de gjorde någon extension till någon mail, va?
Ja, de gjorde
för att lägga in en kalender, va? Integrera kalender till mailen.
Ja, de gjorde en kalender i princip, var det väl. Det var ju här tidigt liksom i tech-världen.
Precis. Och sen så la de upp det och sålde det på eBay, va?
Ja.
För typ så här, ja, men han satt väl på dagen när auktionen skulle gå ut och liksom folk bara blev tokiga och biddade upp till typ $250,000 eller något sånt.
Exakt.
För det var egentligen ingenting. Alltså det var, ja. eller det var väl någonting, man hade jobbat typ ett år med det, men det var så här, enligt honom själv var det ju inte bra liksom.
Mm.
Och så köper någon det för 2,5 miljoner på eBay.
Mm.
Så här, Precis, där skulle man ju kunna, där skulle ju vi, eller många då, kunna säga att han är ju exakt som de han hatade. Mm. Han säger, fan jag hatar sådana som säger att de har 100 miljoner användare och de vet inte hur de ska fortsätta. Han säger att det var shitty när han sålde ett bolag för 2,5 miljon på eBay. Det är inte så shitty.
Nej.
Shitty tänker jag är när man liksom belånar huset och det går skit. Och sen lever man i rännstenen och där kommer man på något.
Ja.
Sitter med en livsförbrukning av müsli kartonger hemma i källaren typ, som man aldrig kommer kunna kränga. Ja.
Meningen här var väl mer att det var en shitty idé och sen blev det kanske bättre. Men så här, utfallet var ju inte så shitty. Men absolut, han är kul, excentrisk kille.
Ja, lite speciell. Och är man sugen på att kolla mer av klippet och mer av honom, vilket jag tycker han har lite skojigt innehåll, så kan man ju kolla på hans YouTube-kanal Justin Khan. Jag tycker alltid det är spännande och, när man får se ja, men en som han då, som har grundat ett av världens liksom, största internetbolag. Ett av världens största, men ett väldigt
jo, det är väl ja. Media kom typ så här.
I alla fall, när man får se han i någon slags väldigt vardaglig miljö liksom, han gör.
Det här var några år sedan dock, varför gud, han hade inte håret på den här videon.
Ja, nej, det här var nog något tag för några år sedan, ja. Absolut. Men jag vet inte, man känner igen sig. Vi har snackat om det mycket tidigare, vi ska inte fastna allt för länge där. Att så här, det är bara att komma igång som är det viktiga. Men det är alltid värt att bli lite påmind om att det kommer vara upp och ner. Alltså, man kommer jobba på saker och det kommer kanske.
Men en grej jag tänker på när man hör det där då, det är anledningen, eller för mig en stor anledning till att det är intressant att höra och sånt där, är ju för att precis som när man gick i grundskolan och såg folk som gick på gymnasiet, så tänkte man att fan, ekvationerna de sitter med är omöjliga. Och liksom problemen som de ställs inför på samhällskunskapen, hur kan de lösa det? Medan en själv när man då är tidig i processen och ser på folk som är lite längre fram, så tänker man att det här är ouppnåeligt. Men de har ju gått igenom exakt samma fas. Och när du gick i grundskolan och såg någon på gymnasiet, så tänkte inte du på att de har ju faktiskt haft de här åren och de här misslyckandena och de här proven fram tills dess. Det är ju samma för oss. Om vi sitter här med vårt första eller andra startup nu och tänker att fan vad svårt det är. Hur kan någon liksom starta Twitch? Eller hur kan någon komma på idén till Google och sitta och göra det? Jo, men de har ju misslyckats innan. Och de har ju haft sin resa dit. Det är klart att inte någon vaknar upp en dag. Eller oftast, det gör de väl. Men de har ju fortfarande lätt till att de vaknar upp och har den idén. Det är ju inte ouppnåeligt. För att folk har ju tagit sig dit. Och alla är ju bara människor liksom.
Nej, så att jag tror att det är väl en. Det är väl någonting som får att när man är nere i liksom djupt i dalen, tänker att okej, vad är det här man håller på med egentligen? Det är så långt ifrån Twitch som det kan bli. Att man ändå hör det här ibland, kan få en att säga fortsätta lite till och komma upp på berget igen
liksom. Ja, fast samtidigt, jag känner typ ingen samhörighet med honom. Och hans första dåliga företag sålde för 2,5 miljoner och inte gick back 1000 efter ett halvår, som det har gått för vissa andra här. Så att säga, ja, absolut, kan vara inspirerande att se så här, att alla går igenom liksom de här processerna, de här stegen, för att sen bli liksom duktiga, och att som du säger, att liksom gymnasiematten eller högstadiematten eller vad det nu kan vara känns ju självklart när man är där, men innan så känns det som liksom någonting väldigt stort att klara av. Men samtidigt så känner jag att vad är det som indikerar på att man faktiskt kommer nå till högstadiemastern? Alltså, vad är det som gör att jag faktiskt kommer kunna fixa sig den sen när jag har tränat, i med att man sitter fast här, man vet inte riktigt om sin idé är bra ens överhuvudtaget. Man kan inte sälja den för 2 miljoner på en internetsida. Men liksom, varför ska man fortsätta då när det känns liksom.
Men är det inte då bara inte det här, alltså så här, man kan ju tänka så, och min första intention var att tänka så. Men man kan ju också se det så att om han nu lyckades med en så här relativt enkel idé, och kanske så här, ingen av dem kunde i programmering och de liksom fick in folk och det var kanske inte så bra. Om de lyckades egentligen bara av typ tillfälligheter. Det här kan ju ha varit någon som liksom gick in och hade precis vunnit på lotto och tänker, nu fan, ska bli det här, var ett kul företagsidé. Så köper de den av endast tillfälligheter liksom. Då är det så här, okej, vad är det som säger att man själv inte kan göra det då? Alltså, av liksom tillfälligheter, och att liksom försöka lägga ner tiden och försöka tro på någonting.
Det är ju för dig lite negativt om det beror bara på tillfälligheter, då blir det ju som att...
Nej, men jag tror att det spelar in väldigt mycket.
Jo, men det är ju lite ledsamt för att man inte har det i sina egna händer då. Då är det inte hur bra din produkt är eller hur hårt du jobbar, utan då är det lite tillfälligheter. Men det är väl ett...
Fast det är både och. Det håller jag inte med om. Absolut, man kan ha tur eller flyt och att han liksom lyckades få sålt den för 2 miljoner. Men alltså, jag var ju lite nihilistisk förut kanske med mitt uttryck. Men det så som jag känner är väl att... Man kör, alltså man tränar. Vi ser det här som träning. Det är som att gå till gymmet. Det tar flera år att liksom nå den kroppen man kanske vill ha, eller liksom kunna nå den styrkan. Samma sak med företagande. Så även om det inte känns så jävla spännande, eller som det händer så mycket nu, så tänk om man gör det här, om vi har hållit på med det här liksom nu lite mer än ett år. Tänk om vi fortsätter i 10-15 år.
Precis.
Hur vass kommer man vara då? Liksom de möjligheterna som finns.
Och för honom nu, det första projektet. Okej, du säljer för 2,5 miljoner, jag är 5-6 pers. Det kan du inte riktigt leva på resten av ditt liv. Men säljer du ett företag för 1 miljard dollar?
Jo, men alltså, det är också
astronomiskt. Har vi liksom under hela vår livstid en idé i oss, oavsett när den kommer, om vi bara fortsätter försöka, en idé i oss som gör att vi liksom inte behöver oroa oss rent ekonomiskt något mer efter den idén.
Men sen var inte det var inte en idé, det var ju ett projekt som...
Precis.
De...
Alltså
det
absolut. Var
idén, det var säkert massa som hade den idén. Jo. Det kan vara kul att nämna, idén till Twitch som han berättar om i en av sina videor var ju en sida som heter Justin.tv som var i princip, de hade idén om att det här var ju innan livestreaming blev stort, och de hade idén om att jag, Justin, alltså han som snackar i videon, ska livestreama mitt liv 24 timmar om dygnet. Och så om man går in på Justin.tv så ser man liksom hans livestream just nu. Så det var ju bara han från första början.
Och så innan Twitch så var det Justin.tv.
Ja. Och sen så när liksom då folk faktiskt, de märkte att folk tyckte det var lite kul att kolla på hans, bara livestream på hans vardagliga liv under de här, ja, den tiden.
Han var egentligen okänd liksom.
Ja, exakt. Och då märkte de att fan, om folk vill kolla på vad jag gör, tänk då måste det här...
Tänk om de vill kolla på någon och tycker det är intressant.
Ja, men exakt.
Någon som spelar. Vänta nu.
Exakt. Ja, men så
här, folk har kollat på fotboll i århundraden, typ. Ja. Varför kollar man inte när de spelar dataspel?
Och
det var
så
väl
det
många
Twitch
som ifrågasatte dem i början. Var så här, det kommer ingen vilja se på. Jag vet, mina föräldrar liksom var för några år sedan bara, eller fortfarande, om jag eller min lillebror kollar på någon stream eller något sånt. Är det där intressant? Du vet, den inställningen hade ju folk, föräldrar och sen som säger nej, vänta nu.
Mm.
Men så kommer någon och ser det är coolt.
Ja, alltså Twitch som fenomen är ju otroligt spännande, både liksom med livestream och det Twitch gör. Och det de gör då precis är ju en livestream-plattform, så det påminner lite om YouTube, fast allting är live. Och så är det olika personer och liknande.
Jag tror folk vet vad Twitch är, eller?
Ja, men som Moffa eller någon, som de kanske inte har koll.
Okay,
alltså, så jag tror det är inte alla som hänger på Twitch. Det är ändå fortfarande en ganska obskyr del. Alltså om man inte gamer, då är man antagligen inte på Twitch.
Jag har aldrig riktigt kommit in i livestreaming...
Jag kollar lite för. Men hur tjänar de pengar då? De har annonser, tar de en del också av
Twitch?
Det är liknande som YouTube typ.
De har reklam, de drar en avgift på donationer och liknande. Så de har ganska många olika sätt att tjäna pengar. Just nu har Twitch lite problem med att tjäna pengar, så Amazon går back på Twitch, vilket inte är superbra. För att de har till exempel Amazon Prime som ger ut liksom gratis pengar till användare ifall de har deras liksom Amazons streamingtjänst och liknande. Så de går back, och om de inte lyckas lösa det så bådar det ganska ont för Twitch långsiktigt. Men förhoppningsvis så lyckas liksom de rätta till det nu. Men livestreaming liksom generellt som fenomen är väldigt spännande. För det känns, jag tror att vi håller på att se ett skifte nu från förinspelade format, både liksom YouTube-liknande eller podcast-liknande, så kommer vi gå till live. Alltså till exempel om du podcastar så kommer du gå till Clubhouse eller liksom Fireside eller den typen av plattformar, kanske till och med på Twitch. Det är en del podcast på Twitch också som kommer man göra dem live och sen lägga upp kanske i efterhand. Men så jag tror mer och mer liksom kommer skifta till det här live-formatet. Och även om vi ser liksom så här sporter och så här kolla på matcher. Man börjar kolla på liksom e-sport nu, och det gör man också framförallt via Twitch. Och den marknaden växer och växer också jättemycket, och den är, liksom, den är större än NBA, baseballligan, hockeyligan liknande. Den enda som den inte slår är typ så här Super Bowl och kanske någon så här VM i fotboll. Men förutom liksom de stora tävlingarna så har liksom e-sport också mest tittare. Och det är ju också det här liksom live-formatet på Twitch. Så det är en superspännande fenomen. Jag tror man kommer se mer och mer av det.
Är det för att det bygger community lite enklare? Just för att, säg att man tar sportjämförelsen. Att, du såg du matchen igår? Ja, det gjorde jag. För den gick live. Man kollar på sport live. Samma sak som att, såg du streamen igår? Ja, det gjorde jag. För att det var live. Och det är då man kollar på det. Är det lite mer åt det hållet? Mer än att så här...
Dels det, men jag tror en av de absolut viktigaste faktorerna för att det här lyckas på det sätt som det gör är både liksom att det bildas en community, men också den här live-chatten som alltid finns bredvid. Som vi säger att det är 10 000 pers som kollar på den här livestreamen eller den här tävlingen eller vad det nu kan vara, så är det en chatt bredvid. Där,
men det är väl community?
Precis, där du i realtid kan interagera med andra människor och personen då som livestreamar. Så det blir att du har en viss typ av kontroll över det innehållet du tittar på. Till exempel att du kan donera och be livestreamen att göra saker på ett visst sätt och liknande. Till att du lär känna folk i chatten och att kanske den som livestreamar säger ditt namn om du donerar eller liksom vad det nu kan vara. Att det blir en ny typ av mer interaktiv form av media.
Mm. Ja, det är spännande. Alltså, just med tanke på att det är ju många som tror som du, Ludvig, att det verkligen är på uppgång. Samtidigt som jag själv rent personligen inte riktigt har, det kittlar inte till i magen av livestreamingformatet. Alltså jag får ingen så här, wow, det här är helt fantastiskt, alltså känsla av det. Jag tittar inte så mycket på livestreamade format egentligen, vilket ju är väldigt, det är ju intressant när man inte själv använder någonting som många säger kommer bli stort. För på vissa grejer då är man så här, fan, ja, jag vet att det här kommer bli stort, jag använder det och det här kommer vara framtiden. Så det är ju intressant att se om jag är redan för gammal eller har jag inte ens blivit upplyst än.
Ja, men jag tror att det är ganska ungt liksom det formatet, så det optimeras ju mer och mer. Det kommer ny innovation inom området, bara liksom hur man producerar och vilka typer av innehåll som funkar. Så det är ju långt ifrån liksom figured out eller vad man ska säga. Och när det utvecklas, när det kommer in mer och mer människor, så kommer det också förbättras. Och jag tror att jag är nästan helt säker på att det kommer ta större plats i människors liv än vad det gör idag. Och vi kommer antagligen gå över till liksom ett livestreamat format i vår podd. Jag vet inte riktigt hur det kommer se ut idag, men jag tror absolut på det skiftet. Och så här, till exempel så här, NBA och liknande kommer antagligen också ha liksom en interaktiv chatt och liknande.
Men LeBron, där folk kan snacka, great liksom. Job.
Men limiterar inte det konsumenten lite då? Alltså om till exempel om allt som finns på YouTube som man vill kolla på bara skulle vara tillgängligt live, då skulle det innebära att man inte kan kolla på fler saker samtidigt. Men och samtidigt, om fler väljer att streama samtidigt, så måste du ju ta ett mer beslut.
Det kommer, inte bara vara live. Alltså, det som är inspelat från början kommer produceras live och sen antagligen läggas upp efteråt i inspelat format. Så det är det. Om vi skulle göra vår podd, då skulle vi producera den live med liksom, kanske interaktion från lyssnare eller liknande och sen lägga upp det i podcastformat. Så om det är en match eller liksom bara om det är liksom en händelse som livestreamas, så kommer det vara i ett mer livestreamformat och sen så kommer du kunna kolla på den som vanligt. Så det är inte det att liksom det traditionella YouTube kommer försvinna. Det kommer det absolut inte göra. Men mycket kommer gå över till att vara livestream också. Som jag tror liksom, så som poddande sker idag är ju väldigt oeffektivt. I och med att det vi sitter och gör nu skulle vi kunna göra live. Det skulle antagligen förbättra innehållet i vår podd. Folk skulle tycka det är roligt och vi skulle kunna tjäna extra pengar på det. För att det blir liksom, vi dubbeldippar ju på samma liksom skapande av material.
Men kommer man ha samma kvalitet då? Typ som vi alla lyssnar ju, eller har lyssnat på typ Alex och Sigge, som är en av de större. De tar ju liksom 2, 3, 4 gånger längden på avsnittet på sig att spela in, för att de liksom gör omtagningar, de har manus och så här. Alltså, sådana typer av poddar som är kvalitet och de är till exempel film. Hur skulle det vara att spela in en film live?
Jo, men omtagningar, jag tror att mycket med med ny teknik så känner man så här, nej, folk kommer aldrig gå över från det förinspelade materialet och så.
Ja, men hur kan man ha samma kvalitet?
Nej, men det jag menar med att saker kan ju faktiskt samexistera. Alltså så här, det ena kommer ju inte utesluta det andra. Bara för att det går sport live på tv så innebär ju inte det att det finns fasta sportdokumentärer som man kan se i efterhand on demand. Liksom, samma sak som att folk streamar på Twitch hindrar ju inte någon att göra en film på YouTube.
Nej, absolut.
Och det är alltså absolut att det exempel liksom med Alex och Sigge att deras, den typen av podd är ju svår att göra live med deras liksom stories, det är liksom ganska mycket manus antagligen och det är liksom den hög kvalitet. Men om det finns en marknad för den här live-aspekten också, då kan det ju vara att då är kanske det mer eftertraktat. Om de inte kan anpassa sig till det formatet då, så kan det ju vara att de inte är lika konkurrenskraftiga längre. Alltså, eller så är det att de samexisterar, men det finns ju en potentiell verklighet.
Nej, absolut, alltså, de gör ju livepoddar och det blir vanligt att folk livepoddar, men mer att det blir som en föreställning då, tänker jag. Alltså, precis som det alltid har funnits teater liksom. Det är inte det film live, typ?
Jo, men jag tror att alltså, saker kan... kan och kommer alltså vara att samexistera, alltså finnas både och. Alltså så här, jag ser inte det lite, bara för att livestreamad video ökar tror inte jag nödvändigtvis att liksom förinspelat kommer minska.
Nej.
Så. Men för att återgå lite till då grundaren av det hela, Justin himself, och vad vi snackar om idéer och komma igång. Jag tänker vi kan ju prata lite om hur vi valde våra två. Vi har haft två projekt senaste året ungefär. Hur hittar man idéer? Och framförallt, hur väljer man vilken idé man ska satsa på och vilken idé som inte kommer bli någonting?
Alltså, vilken idé som inte kommer bli någonting är svårt att säga. Men annars...
Jo, men vilken man måste välja någon man ska satsa på.
Ja, och det är ganska lätt.
Tror du det?
Det tror jag.
Jag tycker det är väldigt svårt.
Våra val var... Det här vore nice att ha. Det finns inget liksom bra alternativ. Vi gör det själva. Så var det liksom med Universe. Vi ville ha den här studentinformationen som vi försökte leverera. Och sen så la vi ner det av olika anledningar. Men det var ju för att vi tyckte att det fanns en marknad för, eftersom vi ville ha det själva. Samma sak nu med Velocity, med den här hemsidoskaparen. Det var ju att vi kände att det kunde finnas en marknad för liksom enkla, snabba hemsidor. Just för att vi var inne på marknaden för enkla och snabba hemsidor.
Men det är så här, för det finns väl dock. Så vad var det som gjorde just att Velocity blev idén vi gick på där?
Ja, men jag skulle inte säga att det där, visst, absolut, de idéerna vi hade där, och ditt resonemang, Ludvig, stämmer ju helt, bortsett från att vilken ska man satsa på? Alltså under den här tiden så har ju åtminstone jag funderat massa på en del andra idéer också, och frågan är ju snarare vilken man ska satsa på, eftersom man kanske inte kan göra båda.
Jo, men så här, vi har ju snackat om liksom allt från så här refurbisha paddelbollar till att liksom sälja golftillbehör, eller så här, du vet, ha folk som dyker efter bollar och gör något med det.
Exakt.
Var som liksom, varför var det inte vidare med det?
Det är, man ska alltid göra den man tycker är roligast.
Jo, men hur fan vet man det?
Du får man känna efter, man får testa, man måste smaka. Du kan inte tänka dig fram till vilken som är roligast. Om du har tre alternativ då, och du liksom inte har testat på någon av dem, eller liksom kan känna att du kan känna efter, så är det bara att börja testa. Antingen gör alla parallellt, eller liksom ta en månad på vardag och se om du tycker är roligt. För den du tycker är roligast är ju den som du kommer jobba mest på, jobba bäst på, och kommer antagligen lyckas bäst med, även om det är en lite sämre idé. För att så här, du kan ha hur bra idé som helst, men sen så handlar det alltid om liksom execution. För att det finns ju otroligt många människor och otroligt många bra idéer där ute. Det som skiljer folk åt från att vara han Twitch-grundaren till oss liksom grabbar är ju att han exekutade på ett bra sätt.
Ja, du har rätt. När jag hörde det, ser jag det igen där i mitt huvud efteråt. Du har ju rätt, det är ju det som är roligast. Det är så man väljer vilken idé man ska satsa på.
Ja.
Precis, roligast. Men sen måste man också tänka liksom, man får ju ta ett steg till så här, kan jag tjäna pengar på det här?
Fast samtidigt, alltså, jag tror att har man en idé som är ändå någorlunda okej, och man tycker att det är superroligt att jobba med, så får man det att funka.
Jo, men som vi pratade till exempel om det här med, vi hade tyckt det varit jättekul att göra ett Tradera för golfare, bara. Mm. Men då började vi räkna lite på det så här, okej, hur stora marginaler kan vi egentligen ha? Och vad kan vi, så här, och då är det så här, det hade säkert varit jättekul.
Men jag tycker den här idén med Velocity, mig personligen, känns mer som en roligare grej än den grejen kanske.
För just här, Tradera för golf.
Det var liksom lössnacket. Men jag menar bara så.
Precis, men det är ju någonting som, alltså jag hade ju aldrig gjort det på fritiden bara för att det var kul. Så därför måste det ju finnas liksom ett finansiellt incitament. Men om vi säger det så här, designa tröjor eller kläder som jag har hållit på lite med på fritiden nu. Det gör jag ju på fritiden utan att tjäna några pengar på det. Så uppenbarligen så är det ju någonting som jag skulle kunna lägga energi på och försöka starta en business med. Så det är väl lite där. Alltså det är vissa saker som säger, oh, fan vad nice med den här golfgrejen. För det vore nice med billiga liksom, nice golfklubbor och grejer för oss. Liksom, det skulle vi vilja ha. Men är det liksom, känner man att jobbet, arbetet med den processen, är det det som är roligt eller är det resultatet man vill komma åt? Och det är väl processen som man måste älska för att lyckas.
Ja, eller så kan man ju bara se att liksom, det är ett medel för att nå ett mål. Alltså så här, det är klart att vi inte, det är väl klart att du kanske inte älskar att sitta och programmera, men du tror på produkten. Mm. Du tror på slutresultatet.
Ja. Det är både och. Det är svårt. Vissa idéer har ju också något mått av att hur pass mycket tror jag på det här och liksom vill att det ska funka kontra hur mycket jag tror att det kan funka. Exempelvis det här med om vi bara tar det exemplet när vi funderar på hur man kan göra golf, begagnade golfmarknaden smartare liksom.
Än att bara ha en Facebookgrupp som det är nu typ.
Exakt, och där vi räknar på det så här, det vi kom fram till, ja, det hade kanske varit bra om det hade funkat, men det var svårt att se att det skulle funka jättebra, och det var inte jättemycket pengar för att få det att gå runt om det hade lyckats, vilket gör att så här, det kanske inte var en superidé, just den idén.
Nej, för att då är det inte så här, för att i alla fall för mig, jag hade tyckt det varit kul att hålla på med. Det hade varit kul att liksom ska, för det är något som, om vi liksom tar exemplet på att det är något man själv hade velat haft, så är det någonting man hade velat haft. Och det är något som vi tycker är roligt liksom. Men då var det mer att okej, det kanske inte känns riktigt värt det. Då blir det också en parameter, snarare än att bara det, att det är kul.
Ja, men precis, men då var det ju inte tillräckligt roligt. Alltså vissa grejer som sitter hemma och spelar dataspel kan man ju göra utan att tjäna, du förlorar ju snarare pengar på att göra det. Mm. Men man gör det ändå för att man tycker det är tillräckligt roligt. Tänk om man hittar en företagsidé som man tycker är lika roligt som att man för mig då spela dataspel, eller för en annan liksom spela golf, eller liksom vad det nu kan vara.
Men att man nästan är beredd att förlora pengar för att få att det ska komma ut i världen. Liksom, ja. Lite så. Absolut.
Som så här, till exempel sitta och podda här nu, det tycker jag är så pass roligt att jag skulle kunna göra det här antagligen i flera år utan att tjäna en enda krona på det. Mm. Bara för att jag tycker det är nice. Mm. Och det är ju sådana idéer som man vill ha, för att det är ju de som man orkar liksom köta sig igenom jobbiga perioder. För annars kör man liksom en viss period och sen så lägger man av och sen, ja, så det, man måste hitta någonting sånt ifall man vill nå så långt. Om man vill tjäna lite snabba cash och ha en bekväm livsstil, så är man ju i en annan situation. Men om man liksom vill bygga någonting på lång sikt som man kan komma väldigt långt med, då är det nog en essentiell faktor.
Sen tror jag det du säger med att om man vill tjäna lite snabba cash, att jag tycker det är svårt att, vi snackade om det förra avsnittet, att det är lätt att bränna sig på vissa grejer om man vill tjäna snabba pengar. Att det är lätt att, det är svårt att hänge sig till någonting sånt som är liksom, det har varit väldigt mycket på tapeten så här, köra dropshipping eller så där, för det är så här, det kan du tjäna snabba pengar på, köra lite Facebook ads till det. Men det är svårt att liksom ta den finansiella risken och eller ändå hålla på och lägga ner tiden på det om man bara gör det för pengarna. Även det, och vilket gör att man kanske slutar med att, för det är inte så lätt som alla utger för att vara, och då kan det sluta med att man varken har gjort något som är kul eller lärorikt, eller har tjänat någonting på det. Vilket gör att, ja, det är ganska svårt med tjäna snabba pengar ändå.
Precis, där måste man ju lära känna sig själv, veta liksom vad som funkar, hur man fungerar. Och för, ja, det är ju det vi håller på med nu och se, och hittills så går det ju rätt bra. Det känns liksom roligt, man orkar sitta kvällar, liksom ta dagar där man kunde göra något annat till att sitta och försöka skapa någonting. Och förhoppningsvis kommer det hålla i sig.
Ja, och det är ju inte säkert att det kommer vara det här projektet om några år framåt eller så. Men vi kommer ändå sitta där med någonting vi tycker är kul. Det hoppas vi verkligen på.
Precis, det här är ju den liksom smaka som jag nämnde tidigt. Det är ju det vi gör nu. Är det här vi vill hålla på med? Ja, vi kunde ju inte veta innan. Så vi kör, vi testar, liksom, vi ger en ärlig chans. Och sen får man ju se vad man gillar. Som jag märker nu att poddgrejen är någonting som jag alltid kommer vilja köra, liksom, oavsett. Och det är så man, hittar genom att börja.
Men vi kan ju snacka lite om hur vi kom fram till de två idéer vi har haft ändå, som har varit ganska konkreta och som vi faktiskt har slutat med att vi har jobbat med på dem. Vi kan väl börja med den första vi hade där. Jag tror vi har nämnt det lite, men vi kan ju snabbt gå igenom vår idé för Universe, som var en studentplattform. Och hur den... Jag skulle säga att båda de här idéerna har kommit upp, som de alltid gör, i den kontexten man befinner sig i och de kretsar man rör sig i och det man tänker på om dagarna. Och vi var ju... Idén var samla liksom information till studenter på ett och samma ställe, lättillgängligt. För att vi var... Och vi kom fram till den idén för vi var nya studenter och själva befann oss i den situationen. Och det var väl kanske inget som... Jag vet inte, vi verkade fram. Det var inte så att vi gjorde en lista på 20 grejer vi skulle kunna göra. Det var snarare att vi satt
och snackade och sen så var vi liksom, ja, det här behövs. Finns det möjlighet för oss att göra det?
Mm.
Och så tyckte vi det verkade roligt. Och så smakade vi. Vi testade liksom.
Mm.
Så jag tror det kom naturligt. Jag tror många kan känna igen sig i det, liksom, man sitter och snackar med polarna eller andra och är så här, fan, ska vi inte köra igång det här? Fan, det här vore roligt att göra.
Mm.
Och liknande. Och det är ju de grejerna som man ska testa, för det är ju det vi har testat.
Mm.
Att vi snackar, känner, fan, det vore dope att göra någonting i den stilen.
Men det här med att sondera marknaden lite innan, har vi varit för dåliga på det eller spelar inte det någon roll om man nu har... För att så här, till exempel då med Universe. Vi hittade till slut inte journalister som ville skriva för oss. Liksom, och vi ville inte skriva själva. Det och att liksom, koden var inte helt fullständig var ju liksom bidragande faktorer att vi inte fortsätter. För så här, till idag, liksom, idén är ju okej. Och vi hade säkert kunnat ha gjort någonting med det. Men det var mer att... Och då är det så här...
Jag skulle snarare säga att det var för att vi inte tyckte det var tillräckligt roligt att fortsätta jobba på det.
Mm.
Ja, men var inte det för att vi vill ju inte skriva själva?
Ja.
Och då menar jag så här, ska man så här, om vi liksom ska vara okej, vad lärde vi oss eller vad kan vi ta med oss till nästa grej eller så här, borde man undersöka mer, visst så här, okej, det här är kul och det här borde vi kunna göra och vi skulle tycka det här är roligt. Men finns det folk som efterfrågar det här? Kan vi, okej, vad är planen? Någon annan ska skriva åt oss. Kan vi kolla med folk? Finns det någon som skulle vilja skriva? Borde man kolla det lite bättre innan man börjar så att man liksom har det, eller löser man det under vägens gång?
Just det där med att skriva kanske vi underskattar det lite. Ja. Men samtidigt, jag tror fortfarande att det finns efterfrågan på det vi gjorde och jag tror fortfarande att det är en bra idé. Jag tror det som fällde avgörandet var att vi inte brann för den produkten. Att försöka. Vi hade inte kunnat förlora pengar i 3 år för att få den att funka.
Nej, det hade vi inte. Och sen så hade vi inte direkt några cash att erbjuda, vilket gjorde det svårare att hitta, att anställa människor att skriva.
Vi hade ju det.
Ja, fast ja, det var
vi
jättelite.
Vi har inte
alltså, de spänn. Kanske inte förväntar sig liksom 400 kronor i timmen heller. Utan vi hade ju kunnat betala dem 100 kronor i timmen.
Jo, fast det är klart att det fanns ett pris för när någon hade velat skriva åt oss. Det är klart att det fanns det, bara att vi inte på långa vägar hade det.
Jo, men så här, de var ju inte intresserade ens innan vi sa att vi kan erbjuda ersättning. Vi nämnde inte att ersättningen var och de sa att de inte ville.
Vi snackade ju med studenter som ville att vi ville att de skulle börja skriva liksom för oss för ganska lite pengar. Om vi ringer till journalister och erbjuder dem liksom ett monstergig så hade ju de tackat ja antagligen. Så det var ju en faktor också eftersom vi inte hade så mycket pengar behövde vi göra det själv. Och det var vi inte beredda att göra under en längre period.
Nej, och sen dalade väl lite kanske intresset från att man precis har börjat på ett universitet. Och allt är så här nytt och fan det här kan man göra liksom coolt. Till att ett år senare att så här, man är inne i det och man är snart ute igen. Inte riktigt så, men alltså att man måste brinna för produkten och faktiskt att försöka vilja ta ut det till världen. Så. Men när vi sen... det var ju också under tiden vi hade Universe-projektet, så började jag jobba på Velocity-delen som vi har nämnt också, tror jag, i de tidigare avsnitten. Och det var också en summa av kontexten man befinner sig i. Jag har ju liksom programmerat en del och alltid varit lite teknisk av mig och har alltid ibland haft...
Folk har frågat dig om mailproblem.
Ja, men precis. Och folk har mer specifikt frågat mig om hemsidebyggande. Frågat om jag kan fixa en hemsida åt dem eller fixa någon grej på deras hemsida. Och jag har byggt några hemsidor åt några folk. Åt några människor. Och kände väl alltid att jag gör ju samma grej när jag bygger hemsidan till dem. De vill oftast ha något enkelt, de vill ha något snabbt. Och det känns som att när jag bygger åt dem så gör jag samma sak, bara att jag gör det åt olika personer, fast jag gör det liksom om igen. Jag tänkte, här har vi något. Uppenbarligen så har inte Squarespace och Wix och de där varit tillräckligt...
De har inte mättat marknaden.
Ja, men de har inte varit tillräckligt approachable för verkligen alla att kunna få en hemsida via dem. Även det har folk tyckt varit lite för svårt. Och folk har frågat om jag exempelvis Webflow kan bygga en hemsida i Webflow. Och även det ska ju vara ett ganska lätt verktyg att använda. Och där egentligen, i den kontexten, det var inte att jag satt och försökte spåna efter en idé, utan snarare för att jag gjorde lite grejer och för att man var inne i en viss sfär och man hade lite momentum, så kom en idé.
Ja, idén kom organiskt, och det är det som... Det är nog viktigt, alltså, tror jag, för många idéer. För att många gånger när man försöker forcera en idé så är det inte alltid att de kommer. Eller så här, man får lite olika idéer men inga känns klockrena. Utan det är just liksom när man märker man har ett problem eller någonting behövs lösas. Det finns en lucka på en marknad, det finns efterfrågan, och så känns det roligt att fylla det liksom. Det rummet.
Men det är helt rätt du säger. Men det svåra i det hela är ju, säg att man så här känner att jag vill jobba på någonting, jag vill skapa någonting, men jag just nu har inte en organisk idé. Hur gör man då? Och jag tänker lite att, jag vet inte hur ni tycker det, men att det rätta är då att, eftersom att det oftast är de organiska idéerna som är de bästa, att man måste se till att göra saker och sätta sig i sammanhang som gör att organiska idéer kan uppstå. Säg att...
Backpacka genom Asien.
Alltså inte nödvändigtvis det, men säg att så här, du slutar skolan och alltså du blir klar med en utbildning exempelvis, känner att du vill jobba på någonting, något projekt, men vet inte vad. Då kanske det bästa är att så här, ta ett jobb inom någonting du tycker är intressant. Eller börja göra saker inom någon sfär du tycker är intressant. Och då kanske... men var öppen för att idéer kan komma.
Så hittar du saker som inte är perfekta?
Eller, absolut. Men sen också försöka att tjäna pengar på det du älskar att göra. Alltså om du älskar simning och du tycker det är väldigt kul med video och filmande... Ja, en sim-YouTube är väl liksom en ganska bra idé då. Liksom och liknande. Så man kan ju alltid hitta.
Men det är också en jättebra start då. Säg så här, fan, kommer jag vilja hålla på med sim-YouTube i 10 år? Nej, kanske inte. Men det hade varit kul projekt nu för att testa på lite. Ja, som du säger, smaka på lite. Ja, men det är det nog, absolut. Så börjar man med det. Och sen så kanske man det leder en in på något annat. Som kanske är, och det är den idén som blir den stora.
Ja, men precis som Linus, du har hållit på lite med så här, sitta på olika golfmarknader och liknande och hitta liksom klubbor, och sen var du inne på liksom köpa och sälja. Och det var så här, du tyckte det är kul med golf, du tycker det är kul med liksom business och flippa saker. Och då blev det bara att av sig själv, att du började liksom lite med det. Och det är liksom sådana grejer som man skulle kunna expandera på och se, finns det möjligheter att tjäna pengar på det som jag tycker om?
Mm.
Men hur har vi tänkt då? Hur ska vi få folk att börja använda Velocity?
Take it to the next level. Ja, precis. Det är dags.
Hur ska vi... Till en början måste vi ju slänga ut kroken. Men hur vill vi sen att det organiskt liksom ska fortsätta rulla på?
Alltså jag tänker typ så här. Det ska vara fräscht. Vi ska få in ny energi. Det ska vara bra mojo. Skapa liksom lite exclusivity. Få liksom fräcka människor med fräcka tankar att göra fräcka saker. Alltså,
vad har vi gett oss in på, Linus?
Vi har lösenord liksom in som vi bara skickar ut mig. Ja, just det. Nej, jag vet inte. Vi snackar väl lite om det här med att... För nu i början kommer vi bara ha... Eller precis, till en början kommer vi ha portfolio och hemsidor. Och då är det ju liksom främst fotografer och liknande... Som bara vill liksom pusha deras bilder eller liksom visa upp sig själva lite som en portfolio och ett CV liksom. Då hade vi väl en tanke lite på att vi kanske skulle försöka se till plattformar som Instagram och Facebook och sådär. Hur når vi dem där?
Ja, vi har ju... Jag sitter bara och skrattar. Ludvig är på bra mode här idag, känner man. Men vi hade ju en tanke där som vi har bollat vi tre... om att vi vill, eftersom att produkten är ung och det lär finnas lite små fel, saker som inte har kommit än, och det måste vi vara bara ärliga med att så kommer det vara, att vi ska försöka hitta några kanske ett tiotal personer som vi kan försöka samarbeta med om som är utomstående, som inte vi känner och som vi kanske kan ta kontakt med, om att försöka göra någon slags samarbete. Lite utbyte.
Influencer marketing-aktigt.
Ja, men lite åt det hållet. Att vi gör ett utbyte. Att vi hittar kanske människor som skulle passa in på...
De har några 100 till någon 1000 följare. Och de är liksom foto och Instagram.
Ja, alltså inte nödvändigtvis för att de ska så här pusha så här, lägga upp en rabattkod på, med ett inlägg så. Utan snarare att vi ska hitta personer som är perfekta kunder för oss egentligen. Men att vi kanske kan ge dem ett års gratis hemsida i utbyte mot att vi får feedback på
precis.
Produkten.
Men också då att säga att de, liksom, de länkar deras hemsida i beskrivningen. Och precis som med alla andra, eller de flesta såna här andra tjänster, så folk då går in och kikar på deras hemsida, blir imponerade, går ner och kollar, så står det Powered by Velocity eller Made by Velocity. Det är ju guld för oss. Liksom.
Och precis, jag tror det är bra också att men just där, man behöver inte få dem att liksom hålla på med massa sponsrade inlägg och grejer. Men det, grejen är om det som jag tror är ruggigt är att om någon frågar så här, vad har du gjort din hemsida med, då säger de liksom Velocity. Och att man har liksom applicativt sagt till dem att här, ni behöver inte hålla på och sponsra och hålla på och snacka gott om oss, men om någon frågar så säger jag att det är vi som
jag tror inte att vi behöver säga det till dem.
Det blir nog så, och det kanske blir ännu mer tydligt då att inte att man är liksom manipulativ, men så här, om vi liksom säger ni behöver inte pusha oss, här, vi gör bara en schysst hemsida till er.
Mm.
Det är klart att om någon frågar, fan, snygg hemsida, vem gjorde den?
Mm.
Då kommer de kommer ju inte liksom tiga då.
Nej, precis. Jag tror att om, det är också målet i början, att eftersom att vi vet att det kanske inte är produkten är har allt det vi vill ha, då är liksom det mest värdefulla vi kan få är ju feedback från någon som faktiskt skulle kunna vara en perfekt kund åt oss. Och att då kunna försöka faktiskt ge någonting som förhoppningsvis ger värde till dem, alltså en snygg hemsida, det kan vi ändå ge i dagsläget via produkten, i utbyte mot feedback för vad de vill ha, vad de känner är de största problemen eller de största styrkorna med produkten, vilket gör att vi kan skapa en bättre produkt.
Precis.
Till
och i samma stund liksom som de bättrar på sin portfolio genom att få en hemsida av oss, och så bättrar vi på vår portfolio genom att få kunder.
Mm.
Och så här, för jag tror man måste förstå det också, att så här, för oss är det ju kunder, men det är ju bara liksom människor med drömmar och ambitioner om att bli fotografer. Och om vi liksom kan sälja dem en del av den drömmen genom att ge dem en snygg hemsida.
Inte sälja, utan liksom kunna vara med och hjälpa dem i att förverkliga den drömmen.
För det är ju målet, alltså det jag, om man ska återgå till idén, var den kom ifrån, så är det att det känns som att det är ett stort gap mellan att folk vill kunna ha en hemsida åt sig själva och för sina idéer, för sina kreativa projekt, och för att visa upp sig själva, men att många faktiskt inte kan det på egen hand på liten kostnad.
Vi hoppas att det är så i alla fall. Det bettar vi lite på. Sen vi tror att det är så. Sen nu kommer vi ju märka om det är så eller inte, förhoppningsvis.
Alltså jag är övertygad om att det är så, att det är många människor som skulle vilja ha någonting digitalt som inte klarar av att skapa det. Det svåra i det hela är att vi måste bygga någonting som faktiskt är så enkelt så att vem som helst kan göra det. Det är det svåra, för det finns ju plattformar där man kan bygga hemsidor, men som vi och framförallt jag som har huvudansvar för produkten tycker är lite, fortfarande är lite för svåra för vissa människor. Och det blir vår utmaning, att försöka bygga någonting som är så pass bra.
Oh. Och det är precis, alltså nu kommer vi köra influencer marketing framöver, eller liksom vad vi nu ska kalla det, en variant på det. Precis, liksom bara för att komma igång. Och om man är i liknande situation, så är det absolut någonting andra också borde överväga. Att kunna få lite feedback, kunna liksom samarbeta med lite olika människor för att göra produkten bättre, liksom kunna sprida ordet lite organiskt.
Jag skulle nästan inte kalla det influencer marketing, för det känns som att ha en stämpel på sig. Ja, om att så här...
sen måste man ju också säga att det är lättare för oss än någon som till exempel säljer typ hoodies. Bara ta upp hoodies exemplet igen. Så här, vi har ju, våran kostnad är ju domänen.
Fast samtidigt, det är typ nästan exakt lika mycket som att vi ger bort en hemsida. Det är ungefär som att vi ger bort 200 kronor till någon. Det är väl typ, det kostar att ge bort en hoodie.
Ja, alltså när du säger så, absolut.
Ja. Det är exakt samma grej egentligen. Så att även någon som har en hoodie eller sådär, det finns inga ursäkter. Alltså vi går ju back på det här. Samtidigt, tanken är att vi spenderar pengar för att de ska kunna ge oss värdefull feedback och få någon som använder det faktiskt. Oh, det handlar om att ge lite i början för att kunna få i slutändan.
Precis, verkligen. Ja, det är business överlag. Om det är någonting som jag i alla fall vill att lyssnarna kanske kan få med sig, är att försök ge värde så mycket som möjligt utan att försöka få massa saker tillbaka. Och det märks, den skillnaden är väldigt tydlig när någon faktiskt gör det genuint och när någon gör det för vinning. Och i det långa loppet så kommer man tjäna otroligt mycket på att faktiskt genuint försöka ge till andra människor. Så vi får se lite framöver hur det kommer gå med det här projektet. Antingen kommer det vara superback, eller så kommer vi få lite mer exponering och få lite god feedback. Och vi kommer ju självklart uppdatera er hur den här processen kommer gå till. Och sen liksom nästa steg som var lite planerat här i slutet på april med lite inspelning av kortfilm och liknande. Som vi också kommer dela med oss här. Men sen inför nästa veckas avsnitt så är vi lite inne på... Vi får se lite vad det blir där. Det kan bli en liten surprise, men vi har snackat lite internt här om eventuellt lite dåliga reklamfilmer eller om eller annat. Vi får se.
Vi får se vad som händer med företaget, med våra liv, med företagsvärlden och allt annat.
Du ska iväg och spela golf nu i 3-4 dagar. Så får se om du ens kommer tillbaks kanske. Ja. Stanna kvar
där. Det blir mycket golf nu. Det är mycket golfsnack i podden också. Det ja, får nästan
vi ber om ursäkt.
Det var en gång en startup och lite golf. Får vi nästan döpa om det till. Så, vi får lägga ner det.
Hoppas att vi ses, eller framförallt hörs igen nästa vecka då.
Det gör vi. Ciao.
Ciao.
And sit down.